Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. I dagens program kommer ni att få en uppföljning på dokumentären om Margit Norell som många av er har lyssnat på. Men även för den som inte har lyssnat på den så kommer dagens avsnitt att vara väldigt intressant hoppas jag. Kanske lockar det till lyssning även av dokumentären, men framförallt vill jag ju använda de pengar ni betalar via Patreon för att göra även avsnitt som är gratis att lyssna på för alla. Och nu kommer det att komma ett par sådana ordinarie avsnitt av podden här i slutet av året. Jag kommer att publicera dem så att det blir 2 avsnitt per månad för att det inte ska bli för dyrt för er som är patroner på patreon.com/sinnessjukt. Vilket alltså också är så man får tillgång till den här tredelade dokumentären på nästan 5 timmar. Förutom dagens avsnitt och den andra delen av den här uppföljningen som kommer i början av december så har jag nyligen gjort en lång intervju med Charlotta Sjöstedt som är vetenskapsjournalist och har skrivit en bok som heter Freuds sista suck. Det är alltså inte på tema Margit Norell, men Freud-spåret fortsätter även in i det nya året. Även det blir då gratis avsnitt rakt igenom. Jag vill förresten passa på att tacka er som kom på Norellpromenaden i lördags. Det var otroligt intressant och roligt att träffa er. Det tog drygt 4 timmar att promenera genom Vasastan och alla de olika platserna som dyker upp i dokumentären. Jag fick lite feeling där och började fundera lite på om man skulle kunna göra om Norellpromenaden igen nästa år, men det beror såklart på om det finns något intresse. Innan jag presenterar dagens 2 gäster ska jag ge er en kort liten sammanfattning av dokumentären så att ni som inte lyssnat hänger med. Margit Norell var alltså psykoanalytikern som styrde vården av bland annat Thomas Quick på Säter, men hon var även inblandad i vården av bankrånaren Lars-Inge Svartenbrandt och var dessutom engagerad i debatten kring Da Costa-fallet på 80- och 90-talet, vilket en av hennes före detta lärjungar Thomas Videgård berättar mer om i dokumentären. Dessutom hade hon innan det varit med och skapat den så kallade Säter-modellen på 70-talet som var en psykoterapeutisk behandling av personer med schizofreni. Där har jag intervjuat 2 experter på schizofreni som berättar om de försöken som än idag faktiskt har ett mystiskt skimmer av framgång över sig trots att det inte finns något vetenskapligt stöd för att den här metoden fungerade. I dokumentären går jag kronologiskt igenom Margits liv och kopplar ihop hennes teorier med Sigmund Freuds och andra psykoanalytikers teorier, men också med de här brottsfallen, med minnesforskning, satanism och ritualmord. Jag berättar även om nya uppgifter som exempelvis en tidigare okänd inspirationskälla som hon kom i kontakt med på 30-talet. Och för att följa upp dokumentären har jag till min hjälp 2 läkare och psykologiforskare som båda har stor kunskap om de olika brottsfallen och om de här psykologiska teorierna bakom. Det är dels professor Christian Ryck som tidigare varit med i podden i min granskning av Kimchi och Kombucha-boken. Och dels en ny bekantskap i Rickard Sjöberg, docent i neurokirurgi vid Umeå universitet samt docent i medicinsk psykologi och som doktorerade 2002 på en avhandling om barnvittnesmål. Christian Ryck har läst väldigt mycket om bland annat fallet Thomas Quick. Han har även arrangerat en föreläsningsdag på Karolinska institutet här i Stockholm om vilka slutsatser man kan dra av det fallet för framtiden. Dessutom så är han, vad jag vet i alla fall, den som senast intervjuade Thomas Quick eller Sture Bergvall då i podden Vad är poängen med? En intervju som släpptes 2017 och som jag har citerat i dokumentären. Rickard Sjöberg har många kopplingar till framförallt Quick-fallet där han bland annat under resningsprocessen utvärderade Sven-Åke Kristianssons något udda minnestester, men Rickard har även andra kopplingar till exempelvis Hanna Olsson och Da Costa-fallet som han berättar om i den här första delen och som jag själv inte kände till. Det var dessutom Rickard som tipsade Dan Josefsson och Dagens Nyheter om det så kallade Kevin-fallet som de flesta av er känner till skulle jag tro. Det är rätt mycket name-dropping i den här första delen, så för att underlätta för er så tänkte jag ge er några korta beskrivningar av personer som dyker upp. Elizabeth Loftus, som nämns, är en väldigt känd amerikansk minnesforskare som är med i slutet av dokumentären intervjuad. Björn Wrangsjö är psykoanalytiker och barn- och ungdomspsykiatriker och är med i en intervju tillsammans med Margit från 70-talet som dyker upp i dokumentären. Johan Reis är den här rättsläkaren som var en huvudperson i rättegången i Da Costa-fallet. Frank Lindblad är psykoanalytiker och numera professor emeritus på Uppsala universitet och utvärderade barnets berättelse under Da Costa-rättegången. Hanna Olsson, som jag nämnde nyss, är en känd feminist, skribent och psykoterapeut som bland annat skrev boken Katrin och rättvisan där hon argumenterar för läkarnas skuld i Da Costa-fallet. Sara Lidman, som nämns, var författare och dyker upp i dokumentären under en demonstration mot Vietnamkriget. Karl Popper var en känd vetenskapsfilosof som bland annat sågade Sigmund Freud och psykoanalysen. Erich Fromm var en tysk psykoanalytiker, sociolog och vänsterförfattare kan man kanske säga, som skrev bland annat om moralfilosofi och som dessutom var en av Margits bästa vänner. Sandor Ferenczi var Sigmund Freuds bundsförvant, en ungersk psykoanalytiker som förde in psykoanalysen på en slags gränsöverskridande bana som Freud inte alls var särskilt förtjust i. Och just det, When We Were Kings är en fotbollspodcast med journalisten Erik Niva som gör extremt långa avsnitt, därav den liknelsen från Christian Ryck. Det visade sig förresten att Christian Ryck och Rickard Sjöberg hade stött på varandra någon gång under läkarutbildningen för sådär 15 år sedan, så att det här blev en liten reunion för dem också kan man säga. Men med det sagt så är det dags att rulla första delen av uppföljningen av dokumentären Sätermatriarken, Margit Norell. Varsågoda. Ja, det är en stor ära för mig att ha med mig två stycken mycket kunniga personer för att följa upp den här dokumentären om psykoanalytikern Margit Norell som jag nyligen publicerade i den här poddens Patreon-feed. Dels har jag med mig Christian Ryck, psykiatriker och nyinstallerad professor på Karolinska institutet här i Stockholm samt nybliven författare till boken Olyckliga paradiset som jag faktiskt har här direkt framför mig. Välkommen Christian.
Tack så mycket.
Och dels har jag med mig Rickard Sjöberg, läkare och docent i neurokirurgi vid Umeå universitet samt docent i medicinsk psykologi som doktorerade 2002 på en avhandling om barnvittnesmål, vilket nämns i den här dokumentären. Och i din forskning har du även undersökt häxprocesser och satanism, vilket har uppmärksammats i bland annat Vice och Washington Post. Hej Rickard.
Hej. Tack.
Och förutom att ni är läkare och psykologiforskare så har ni intresserat er för det här ämnet kan man säga, eller delar av ämnet, eftersom det är en dokumentär som innehåller lite av varje kan man säga. Rickard, du var ju bland annat den som tipsade Dan Josefsson och DN om det här Kevin-fallet, men du har ju också själv bidragit till forskningsfältet om minnen och har dessutom träffat och diskuterat med många av de här personerna som dyker upp i dokumentären, inte minst i den här delen om Da Costa-fallet, vilket du naturligtvis hemskt gärna får berätta mer om idag om du vill. Och när jag frågade dig, Christian, om du ville vara med på den här uppföljningen, så kallade du dig själv för amatörexpert, men du har ju läst mycket om det här ämnet vet jag, och du är också den som mig veteligen i alla fall senast intervjuade en av huvudkaraktärerna i dokumentären, nämligen Sture Bergvall alias Thomas Quick. En intervju som jag tyckte var så bra att jag citerade den i dokumentären. Hur var det att intervjua Sture Bergvall, om vi börjar där, Christian?
Ja, alltså det mest slående skulle jag säga var hur vanlig han verkade. Jag menar, om man har ändå hört så mycket, sett de här filmerna när han går runt och låter som ett odjur och så var det ju med viss liksom, förväntan man han klev in då. Och han ter sig som en helt vanlig svensk pensionär till en stora förvåning. Det är väl mitt mest slående intryck. Och det som jag tycker ändå är vettigt är ju att han har ändå hållit sig bortom offentlighetens ljus. Och jag förstår att han vill inte bli intervjuad av dig. Och jag måste ändå säga att det är väl ändå på sätt och vis ett gott tecken. Han skulle bli någon ny liksom Christer Pettersson som sitter i tv-soffor hela tiden, men så har det inte blivit.
Nej, precis. Och precis som du säger så hörde jag av mig till honom och försökte få en uppföljande intervju. Han avböjde vänligt, som väntat då, men han fick lyssna på dokumentären och läsa manus och sådär och skrev bland annat då vilket jobb du har gjort och bra blev det. Så han verkar ju tycka att det var väl gjort kan man väl säga. Till den här uppföljningen så har jag även bett er två att välja ut ett par tre perspektiv eller detaljer eller frågor var som ni vill ta upp, så tänkte jag att vi diskuterar dem lite förutsättningslöst. Men innan vi gör det så skulle jag bara vilja höra vad ni tycker rent generellt om dokumentären, om det var någonting ni kanske saknade eller någonting som ni inte redan kände till, eller ni får ta den här frågan lite grann i vilken riktning ni vill helt enkelt. Vi kan ju börja med dig, Rickard, vad tyckte du?
Ja, men jag tyckte ju att det var väldigt bra och lite alltså dels som du sa, jag var ju lite involverad i Thomas Quicks resningsärende där, skrev ett par intyg och sen drog igång den här granskningen av Kevin-fallet, eller hur man ska uttrycka det också, så att jag, sluttampen där finns ju. Där är ju jag, mitt namn liksom lite förknippat med den här historien. Men sen är det ju en historia innan där jag som sagt har interagerat med flera av de här människorna och började läsa psykologi vid Stockholms universitet på psykologlinjen 1992. Och då var det ju en värld där det var svårt att göra det utan att komma i någon sorts beröring med kraftfältet som du beskriver i dokumentären. Mm. Och då blir det väldigt speciellt att höra den här berättelsen beskriven på det här sättet. Därför att det var ju ganska ung och liksom, det var som en del att komma in i liksom en ny värld, en akademisk värld, en vuxenvärld lite grann och så. Som var påverkad av det här kraftfältet. Och då lär man sig ju nästan utan att man liksom fattar vad det är som händer. Att ja, vissa saker pratar man inte om, eller man pratar om det på det här sättet. Varför? Jag vet inte riktigt. Men, och den där personen där är väldigt viktig och ska bemötas med vördnad. Massa så här små liksom, osynliga spelregler och så ett antal händelser av mer eller mindre dramatisk karaktär. Och så en känsla av att allt det här hänger ihop. Och så är det lite som en upplevelse att få höra hela den här historien mer neutralt berättad, så att säga. Du skiter i att vissa saker ska man inte prata om eller så, utan säger rent ut att ja, det berättar om gränsöverskridanden i psykoterapier och sådär, men utan att vara aggressiv heller, utan liksom, och med djup förståelse för liksom alla de här teoretiska perspektiven som bollades. En begriplig story plötsligt som blir jättespännande att höra och som jag tänker är för mig var det, hög tid att få höra den här berättelsen, känner jag, efter att ha vistats i den här världens kraftfält som ung vuxen. Och det är ju det man gör som ung vuxen, är ju precis som den musik man lyssnar på som ung vuxen och massa sådana saker, det följer ju med på något sätt, även om man skapar sig en ny identitet senare. Ja, det blir lite personligt, liksom den här reaktionen. Jag tycker det är bra, alltså rent objektivt var det en bra dokumentär också, och om jag är mer sådär, ja, något man saknar kritiskt, men det, i och med att jag har forskat om minnespsykologi kan man alltid fundera vidare utifrån nyanser i formuleringar kring det. Alltså, Loftus är ju väldigt färgstark, men lite egocentrerad i sitt sätt att beskriva historien och sådär, även om det är inte fel det hon säger eller sådär, men det var ju många andra forskare involverade vid den här tiden också. Sådär, till exempel små marginalanmärkningar, men jättespännande och fascinerande att höra, framförallt de här första avsnitten för mig. Det sista är ju något som jag har varit liksom haft aktuellt med Kevin och Kvick och allt det här väldigt länge, men att komma tillbaka in i den här tidigare världen var spännande. Ja.
Kan du inte kort berätta vilka av de här karaktärerna eller personerna, det blir som en karaktär när man berättar om dem i den här formen, men det är ju faktiskt riktiga personer bakom det. Men vilka av dem har du stött på under den här perioden i ditt liv som du beskrev alldeles nyss?
Det är ganska många så att säga, namn då, men Björn Wrangsjö satt i ett radioprogram med Margit Norell som du refererade till. Det är ju lite i förbifarten, men honom har jag gick jag utbildningsterapi hos när jag gick på psykologlinjen och hade dessutom, vilket är lite intressant, jag ska inte gå in på alla detaljer, men det fanns också någon sorts bakväg, någon sorts mera privat koppling där i nätverket. Johan Reis hade ju som lärare på läkarlinjen, hade väl kanske Christian Ryck också, Frank Lindblad som var den här barnpsykiatriken i styckmordsrättegången kom ju så småningom att bli min doktorandhandledare. Jag började så att säga forska på egen hand men sökte mig in i de formella akademiska strukturerna och hamnade hos Frank då, så att säga. Och det var ju, för honom var ju i alla fall då och är väl antagligen fortfarande den här styckmordshistorien en väldigt liksom intensiv erfarenhet som han funderade mycket på och så. Och sen är det flera. Det var många som fladdrade förbi så där i förbi. Hanna Olsson var ju min farbror var professor i nordiska språk och kom från en by som låg inte så långt från Sara Lidmans hemby. Och de hade ett förhållande på ålderns höst ett antal år. Och Sara och Hanna Olsson hängde en hel del. Så att jag gick på några promenader med Hanna när hon höll på med sin bok där också. Man vill ju att det ska bli rätt, var det en promenad kanske som vi gick och pratade om boken och sådär, men i alla fall. Det är väl det jag kommer på sådär på rak arm, men det var ju många liksom bekanta namn. Det var ett antal till som jag liksom haft lite att göra med som fladdra förbi där i förbifarten. Ja.
Ja, men gud vad intressant. Om jag frågar dig då samma sak, Christian, vad tyckte du om dokumentären rent generellt?
Ja, jag tycker den var jätteintressant. Jag måste säga att när jag hörde om det så tänkte jag nog att här har du väl ändå tagit det lite, inte vatten över huvudet, men kanske ett ämne som där det kanske har infunnit sig en viss kvickfatig sådär. Hur mycket mer kan man prata om kvickfallet? Mm. Men, och jag har ju läst, jag ska inte säga att jag har läst allt, men ändå väldigt mycket om det. Så jag tänkte att hur ska det här gå? Men, och du har ju tagit an det här med sedvanlig monoman energi liksom, där du verkligen inte verkar ha lagt ner hur mycket tid som helst. Och jag tycker det är fantastiskt hur att historien får ett nytt liv, särskilt tänker med det här Margit Norell som ändå har kommit in först med Dan Josefssons bok i den här historien. Där har ju du grävt fram både det ena och det andra liksom, den hela historien av det har du ju tagit fram otroligt mycket kring. Så, och jag tänkte mig också en annan sak du gör som inte har gjorts så tydligt tidigare, att du kopplar ihop flera av de här andra rättsfallen. Da Costa-fallet till exempel har ju inte, tycker jag, på samma sätt kopplats ihop med det här tidigare. Så att det får man ge dig, att du, det är fantastiskt att du orkar gräva så djupt.
Ja, men vad kul att du säger det. Det blir ju så när man jobbar med en sån här sak. Alltså, saker och ting dyker upp. Alltså, allting går igen på något sätt. Och det kanske det gör oavsett vilken person eller ämne man liksom gräver ner sig riktigt, riktigt djupt på, så dyker liksom samma namn upp gång på gång. Jag vet inte, det kanske är ett tecken på att Sverige är ett litet land också. Jag vet inte, men visst har du också haft lite kontakt med olika personer som var inblandade eller som jag nämner i dokumentären.
Ja, jag kan nog inte slå Rickards credentials här med promenader med Sara Lid eller om det var Hanna Olsson, men absolut, jag har ju dels har ju träffat Sture Bergvall då, och sen har jag ju engagerat mig lite i den här frågan att liksom göra någon slags vad ska man kalla det, att ändå inte bara sopa allt under mattan som jag upplever att man försöker göra. Alla försöker ju distansera sig så mycket från det här fallet som det bara går för att slippa ta någon slags ansvar. Så jag har ibland på Karolinska institutet ordnat en föreläsning om där man diskuterade lite vad man borde göra. Alltså på vilket sätt, vad finns några systemfel vi borde åtgärda för att inte den här typen av dikeskörningar händer.
Mm. För jag kan säga det också att många har varit lite så här överraskade när namn som till exempel Björn Wrangsjö och Frank Lindblad, alltså som jag har uppfattat, och även Johan Kullberg som jag själv förknippade med, alltså väldigt, alltså jag hade ingen klar bild av vem han var, men mina liksom konnotationer var ändå väldigt positiva kring honom som någon slags professor, liksom nästor inom det här ämnet, men även Björn Wrangsjö har jag hört det liksom i positiva ordalag, och jag antar att många av de här människorna också har gjort väldigt mycket bra, så, och jag menar, alla gör vi ju misstag, så egentligen kanske det skulle vara skönt för dem, jag vet inte vilken mån de har gjort det, alltså om jag tänker på Frank Lindblad så där, att liksom har pratat om det här, men det här kanske inte var helt bra, men håller ni med om att många av de här personerna som är inblandade, jag tänker även på typ Claes Borgström och sådär, och även om man ska se Göran Lambert och sådär, många av dem har ju liksom många andra inblandade tycker har gjort ett jäkligt bra jobb i andra avseenden, i andra delar av deras karriärer.
Alltså min kommentar skulle vara att det som är bra med din dokumentär som knyter ihop en väldig massa olika fall och går från liksom 1900-talets början hela vägen till genom kvickfallet och så vidare, är ju just att det framställs lätt som en konstig grej som hände, en kuriositet liksom, en märklig sak som då bortser från att en del av de sakerna som låg till grund för att det här kunde uppstå var relativt utbredda uppfattningar. Och om jag minns rätt, i din dokumentär tar du väl till exempel upp hur man behandlade Lars-Inge Svartenbrandt och hur han intervjuades på DNs idagsida och så vidare. Och sånt. Så liksom, det var inte, man måste förstå att det fanns en grund för det här, och den grunden kanske är viktigare att förstå eller se till än bara att det fanns de här rättsfallen. Och det är väl det som är bra med din dokumentär, att den tar upp det. tycker jag.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, ja, jag känner att jag, om vi tänker på det här som ett vanligt samtal, så kommer jag osökt in på min reflektion som ska jag börja prata.
Ja, men kör med.
Ja, för jag tänker... Det är det här som du Christian Dahlström då är lite fiskar efter. Jag menar, om det är saker här som blev tokiga, är det en avspegling verkligen av karaktären hos de inblandade aktörerna? Mm. Är Hanna Olsson en dålig människa? Mm. Är Frank Lindblad en dålig människa? Mm. Är det där det sitter liksom? Eller... Sven-Åke Kristiansson eller vad det är. Och det är säkert, i viss utsträckning är det väl, alltså, menar, sådana faktorer finns väl med här och var. Nu, om vi struntar i de namn jag råkar nämna, inte kopplar ihop för bra och dålig just med dem just nu i det här resonemanget. Men det är klart att så att säga, karaktärsdefekter i ett icke-fungerande system kan leda till saker som inte blir bra. Men jag kände din, efter att ha lyssnat igenom din dokumentär här för andra gången, så blir det tydligare och tydligare att det finns en sorts ideologisk grej här, och om man tänker då att ideologi bara delvis avspeglar karaktär, det som de lever sitt eget liv lite grann också. Och det, då tänker jag så här, då är det min så att säga stora reflektion som jag får utav det här, att först måste man säga då att jag är ju av uppfattning, jag har ju liksom gjort revolt mot den här världen som jag hamnade i när jag började intressera mig för psykologi, så att säga. Och revolten har ju mycket bestått i att vilja betona vikten av att styra upp sitt tänkande genom att använda vetenskaplig metod när man ska lära sig hur människor fungerar, för att skaffa sig kunskap, och inte minst kunskap som ska användas för att påverka människors liv på livsavgörande sätt. Då kan man inte bara gå på magkänsla, utan måste försöka, framförallt saker som man gör i stor skala, styra upp det med att liksom korrigera sig med hjälp av vetenskaplig metod. Och här är ju psykoanalysen, och det måste liksom sägas till att börja med, den är ju, det är ju inte den rörelsens eller tankesystemets starkaste sida.
Nej.
Tvärtom så är ju till exempel Popper, som ju vetenskapsfilosofen, som ju är någon sorts grundsten för hur man kan tänka om det här med kritisk användning av metod. Jag använder ju psykoanalysen nästan som en definition på en ovetenskaplig teori. Då. Men that being said, så kan jag ändå inte låta bli att känna, precis som jag någon gång har också liksom på vägen in i den här psykologiska världen, så tog jag vägen via lite min mammas sida har en religiös präster i släkten och sådär, har varit i kontakt med den miljön också. Även där känner jag ibland att man tar med sig små saker från, utan att vara väldigt religiös egentligen, så ibland finns det någon del i kristendomen som man liksom känner att det där fångar något viktigt, och samma sak i psykoanalysen. Freud skrev ju mycket. Han skrev bland annat en bok som på svenska har getts ut under titeln Orientering i psykoanalys, Introductory Lectures to Psychoanalysis, där han har ett kapitel som handlar om överföringen. Och det är väldigt intressant att läsa det kapitlet i ljuset av de här dokumentärerna. Och det han skriver där, det är ju i princip att använder man den psykoanalytiska metoden, så slutar det hela tiden med att läkaren blir idealiserad. Alltså man träffar patienten kanske 3-4 gånger i veckan, en timme, sitter tyst och lyssnar på patientens fria associerande. Och sen så slutar det gång på gång med, om det är en kvinnlig analysand och en manlig terapeut, med att kvinnan, oberoende av de inblandade parternas ålder och så där, säger att de till slut kryper det fram att de alltid vetat att det, nu citerar ju kapitlet, att det bara var kärleken som kunde göra dem friska. Och ända från behandlingens början hade de väntat sig att umgänget med analytikern skulle skänka dem vad livet dittills hade nekat dem.
Oj,
och så skriver Freud lite längre ner på samma sida då i svenska utgåvan: de första gångerna som det här hände kunde man kanske tro att den analytiska behandlingen blivit störd genom något rent tillfälligt. Moment som den inte åsyftade och inte hade framkallat. När en sådan känslobindning till läkaren regelbundet upprepas i varje nytt fall, där den ständigt på nytt gör sig påmind, trots de mest ogynnsamma och rent ut groteska betingelser, också hos den åldrande kvinnan och gentemot den grånade mannen, även i sådana fall där enligt vår uppfattning ingen lockelse finns, då måste vi uppge hypotesen om en tillfällig störning och inse att det rör sig om ett fenomen som intimt sammanhänger med sjukdomens väsen. Och det här fenomenet, skriver Freud lite senare, leder till att så småningom, när analysen har fått grepp om patienten, så visar det sig att hela produktionen av symptom koncentreras på en enda punkt, nämligen relationen till läkaren. Och som sagt, stämmer det här som Freud skriver här? Ja, egentligen skulle man vilja göra en vetenskaplig studie för att vara säker och sådär, men det ligger nog en hel del i det i alla fall. Det här är ju en snubbe, Freud, som har testat det här ganska många gånger och säger att varenda gång han tar någon i analys så händer det här. Då så säger han att det är då vi har chansen. För att då ska vi så att säga höja oss till en metanivå. Vi ska inte gå in i den här förälskelsen. Inte säga, ja, jag är världens mest fantastiska läkare eller analytiker. Och du är världens mest intressanta patient. Och vi har något som är så unikt speciellt så att det finns inga... Det går inte att hitta någonstans två andra människor i världen som har det här som gränsöverskridande, fantastiska, otroliga gemenskapen, för att vi är så... två så fantastiska själar. Man ska inte gå in i det, utan man ska höja sig till ett metaperspektiv och säga, nu händer det här i psykoanalysen som psykoanalysen är designad för att det ska hända, och det här är något som kallas överföring, och nu ska vi analysera vad som händer. Vi ska inte gå ut i världen hand i hand och föra krig mot resten av världen, eller ha sex med varandra, eller göra någon annan sån grej utav det här. Och när Ferenczi till exempel börjar nagga på det här och säger att ja, men det är ju en riktig relation, och det ligger inte någonting ändå i vad patienten säger när han tycker att jag är så här fantastisk, och borde jag inte pussa på patienten och så där, så säger,
vilket han också gjorde då.
Vilket han ju också gjorde, som du berättar i dokumentären då. Då Eller när Frida Fromm Reichmann gifter sig med Erich Fromm under pågående analys mer eller mindre. Eller när Sture Bergwall behöver inte ens nämnas. Va? Det Freud säger då, det är ju att gör man det här så bjuder man in katastrofen. Det är också Freuds citat då. Det låg nog någonting i vad Freud sa. Det du beskriver är ju en stor rörelse som sträcker sig nästan över ett sekel i riktning inom den psykoanalytiska rörelsen, i riktning bort från arbetet med överföringen som det här metaperspektivet Freud anlägger på den psykoanalytiska situationen innebär, i riktning mot att istället släppa lös den här bomben som den här okontrollerade, hämningslösa så att säga själarnas gemenskap som överföringssituationen skapar. Släppa ut den i fria luften och se vad som händer så att säga med den situation där alla patientens symptom plötsligt är fokuserade på läkaren och relationen till honom eller henne då.
Det var ju, Margit Norell var ju en del av den liksom skolan, och hon var väl en av de som drev det i Sverige som liksom mer uppmuntrade till att ha privata relationer och liksom var som en ställföreträdande mamma och vad det nu var. Så ju mer man läser om det här så framstår ju, alltså jag menar, jag har ju precis läst en Freud-bok som jag drömt tidigare, som jag tycker att han är ju förfärlig på många sätt också. Jag blir liksom vimmelkantig av att läsa hans teorier och sådär. Men ändå det som slår den är ju att han på många sätt var mer konservativ i just det avseendet än många av hans efterföljare. Så det tycker jag att du har helt rätt i.
Ja, det blir som lite, man säger, det finns ju det är ju delvis en seriös rörelse här som säger liksom, ja men vi ska inte göra psykoanalysen så himla märkvärdig, det är ju faktiskt bara en relation mellan två människor, och varför inte titta på relationen i sig också, inte bara hålla på och prata om överföringen, det är lite ödmjukt och fint och sådär också, men sen kan man pressa det här vidare. Och då är det här med att träffa någon 3-4 gånger om dagen och lyssna på dess innersta tankar utan att säga någonting. Det är nog, ligger nog någonting i det, att det är väldigt, väldigt kraftfullt. Mm. Det är som att ge någon en kärleksdryck. Liksom, och där det kan få väldigt stora konsekvenser. Och om man då parar ihop det här med den här så att säga, traditionen med Erich Fromm. Erich Fromm är ju intressant därför att han sysslar på ett väldigt sofistikerat sätt i sina verk med ondskan. Försöker så att säga para ihop psykoanalysens och även den något mer vetenskapliga psykologins liksom, bild av världen och människan med en bild utav en värld där det finns ren och skär ondska i liksom genuin ondskeform. Och det här finns ju också med i din dokumentär om Margit Norell och de här tidiga Paul Bjerres tankar, den här tidiga svenska introduktören av psykoanalys som mycket sysslar med liksom dödsdriftens relation till ondska och sådär. Och sen kommer det ju det här igen i Kevin och kvickfallet. Alltså det är ju ingen slump att Kevin-fallet beskrivs i termer av ren ondska. Även Thomas Quick, alltså man parar ihop den här explosiva kraften i den psykoanalytiska mer eller mindre situationen med att inte jobba med överföringen, inte sätta vad man håller på med i någon sorts perspektiv, och sen plocka in ett moment där man säger att det är ondskan som liksom gör vår fantastiska övermänskliga själarnas förening nödvändig. Och det här är som sagt, tar man med sig den här tanken så går den som en röd tråd genom de här dokumentärerna, tycker jag, på ett väldigt spännande sätt.
Ja, men intressant att höra mer om Erich Fromm. Det är väl en av de som jag liksom inte har haft tid eller att läsa mer av. Jag har ju kollat på lite klipp och sådär av honom. Han verkar ju vara, alltså han var väl liksom väldigt vänster och ganska filosofisk och verksam under ganska många decennier och sådär, och blev väldigt stor och känd i världen. Är det en okej sammanfattning eller?
Kan man väl säga, och att han så att säga, nej men han han jobbade väldigt hårt, inte bara med liksom att fundera över psykoanalys som psykoterapeutisk metod, utan hur hittar man en livshållning om man önskar vara en god människa. Mm. Hur tar man sig dit, så att säga, och hans sista bok heter ju Att ha eller att vara, och var just att vara och att sträva efter att vara och inte att äga döda ting är liksom som någon sorts nyckel. Han skrivit en annan bok som har, alla de här har kommit ut på svenska, och det är också sådär som jag, det var nog där mycket av mitt intresse för psykologi började, att jag träffade en tjej som läste Att ha eller att vara och hade min största eller min första riktigt stora förälskelse där som tog sig uttryck i att jag plöjde igenom alla Erich Fromms
böcker. Okay, okay.
De är väldigt, väldigt karismatiska, alltså på böckerna i sig bara, att man sugs liksom in i den här världen. Men sen är det ju det där, ondskan är ju problematiskt att använda som förklaringsmetod för mänskligt beteende, och väldigt svårt att liksom göra på ett vetenskapligt vettigt sätt, och det finns väldigt stora falluckor när man förklarar mänskligt beteende med ren ondska.
Och det tycker jag är fallet med Thomas Quick också, att det blir så uppenbart när man läser om det här i efterhand, och man kan se liksom alla fakta på bordet, även om det finns ju de som inte tycker att alla fakta är på bordet, men alltså det här att man demoniserar honom jättemycket för att liksom han, ja men kanske för att skydda sig själv, för att man inte vill känna att man är en del av samma nästan ras eller liksom som honom, när man istället då hör din intervju, Christian, med Sture Bergwall, så som du sa innan, så framstår ju han som en helt vanlig pensionär.
Ja. Ja, alltså min reflektion kring det här som Rickard berättar är ju också att jag tror att det är, jag skulle nog inte egentligen tänka sig att de här personer som varit inblandade i de här olika fallen skulle ha någon karaktärs, att det skulle vara något fel på de människorna, att de skulle vara knäppa eller konstiga eller så, utan jag tänker just att det har varit ett synsätt som har varit dominerande, och på samma sätt har vi idag synsätt som vi domineras av, som jag tänker troligtvis kommer visa sig vara fel. Jag menar inte att alla människor i samma grad skulle vara liksom skyldiga till olika fel, men jag tror att det är en liksom, att man gör det lite lätt för sig om man bara tycker att det var några knäppisar som tänkte konstiga saker, utan det här var just de här stora rörelserna som fanns och hur man tänkte kring olika saker som ligger till grund för det här.
Ja, jag håller verkligen med. Det är ju så att allmänmänskliga tillkortakommanden i stor utsträckning. Samtidigt när jag tänker på Margit Norell, så var ju hon ju ändå alltså osedvanligt dogmatisk och liksom det påminner ju väldigt, det är ju inte, jag har inte kommit på den liknelsen själv, men just det här med sektledargrejen på något sätt, att man liksom, man utgår från att man själv har rätt och det finns ingenting som kan ifrågasätta att man har rätt, utan det är den givna förutsättningen i vilket samtal som helst som hon hade med människor. Det är mitt intryck i alla fall.
Ja, men av din dokumentär tänker jag mig framgår ju också att hon var ju verkligen mån om att göra gott.
Alltså, ja, absolut.
Startade med olika hjälpverksamheter, jobbade i skolor och där tänker jag mig att det är ju förstås så att de är, i psykoanalysen har ju människor försökt göra sitt bästa och velat väl. Det får man ju liksom inte glömma. Det är ju liksom inte människor som har velat skada andra, utan det är ju liksom också det som Rickard är inne på, att en terapigren eller en vetenskaplig tradition eller vad man nu ska kalla det, som inte använder sig av sedvanlig vetenskaplig metodik riskerar då i mycket högre grad att det blir allvarliga fel som inte korrigerar sig själva.
Mm. Om vi fortsätter till dig då, Christian, har du något ämne eller perspektiv som du vill börja med?
Ja, alltså jag tänker att en reflektion som jag hade efter att lyssna är ju, för det första tycker jag som sagt att du elegant binder ihop liksom 100 år av olika olyckor, eller vad man ska säga. Och eftersom jag själv har skrivit en bok som inte alls handlar om det här, får jag säga.
Mm.
Men där jag också försöker identifiera vilka samhällstrender eller samtidsfenomen som vi ser idag som formar vår bild av hur saker ligger till. Jag skriver till exempel en hel del om stress och utmattning, men också om andra liksom, koncept idag som vi använder för att förklara psykiskt lidande. Så tänker man att det är intressant hur det här gång på gång, skulle jag säga, är folk väldigt övertygade om att de har rätt.
Mm.
Jag minns själv när jag gick i gymnasiet, så var det så minns jag Da Costa-fallet då, att det startades en namninsamling på gymnasiet jag gick i, för att det uppfattades som en ohygglig skandal att de här två läkarna friades för att man slog fast i domskälen att de hade styckat Da Costa. Och jag bara minns själv hur extremt säker man var på att det låg till på ett visst sätt.
Mm.
Sen var det sen på ett annat sätt. Det här till tänker mig är ju det svåra för oss, att vi hamnar lite där gång på gång. Att det är väldigt svårt att ta till sig att någonting inte stämmer överhuvudtaget.
Mm.
Det är väl min reflektion av att ha lyssnat på dig. I väldigt många timmar har jag lyssnat på dig nu.
Vad sa du?
I väldigt många timmar har jag lyssnat. Nej, jag har bara skämt om att du har gjort en otroligt gedigen, och du slåss väl med When We Were Kings med att ha gjort Sveriges längsta podcast nu.
ja, kanske det. Men jag tycker att det är väldigt intressant som du säger, och just när man ser på Hanna Olsson-boken där, så är det ju många andra som har sagt samma sak, att när de läste den så var det liksom, ja, men det var ju klappat och klart att, ja, men det är självklart att de har gjort det här. Och sen när jag läste den boken nu med en massa annat liksom, ja, men liksom, ska man säga, stämningen nu, det är ju att snarare att de är oskyldiga, och man har fått en massa andra information på vägen med Kvick och allt möjligt liksom. Så när jag läste den där boken så tänkte jag bara, gud, vad är det här för... Det här är ju jätte, alltså liksom spekulativt och idiotiskt. Liksom. Hur kan någon ha gått på det här överhuvudtaget? Och med det sagt så är jag helt övertygad om att jag också hade gått på det om jag hade läst den där och då, under liksom, stämningen som var i samhället då och den information som man hade då.
Mm.
Vad tänker du om det Christian säger, Rickard?
Ja, nej, men precis, alltså jag kommer ihåg att jag, det var en promenad med Hanna, ja, och sen så skrev jag till henne på något, eller sa till henne att men det är något som gnager i det här, ska vi inte ta en promenad till och prata igenom det eller något sånt där, alltså, och det blev ju aldrig av. Vi kände väl inte, men vi kände ju varandra genom Sara då förstås, och ja, precis. Det är ju så. Det är jättesvårt att ställa sig utanför, och det är lite det jag tänker, alltså det Freud försökte göra när han säger att man måste analysera överföringen, det är just ställ dig vid sidan om och titta och tänk tanken, du kan ha fel. Och det vetenskaplig metod gör, det är ju precis samma grej. Liksom. Man kanske inte vill ha fel som forskare, men du måste följa vissa spelregler och redovisa de här och så vidare. Och rätt vad det kan du inte få fram de resultat du vill, och då måste du börja grubbla över till slut om det kanske ändå är så att du inte har stöd för det du tänker och vill. Liksom. Och ja, sen var det ju det i som jag tror alltså i den här just det finns en väldig lockelse i det här med de här intensiva, intima liksom terapeutiska relationerna som liksom drar riktning mot att det ska spåra ur. Så när Freud liksom betonar du måste ställa dig vid sidan om och analysera, och det är att bjuda in katastrofen att inte göra det, ja, då vet han lite grann vad han talar om. Alltså att här är det är inte bara att liksom, det är svårt att erkänna att man har fel i sig, det är det ju. Och det är ju ett välbelagt liksom, experimentalpsykologiskt fenomen och så vidare, att man har svårt att, man har en liksom bias mot att tänka att man har haft rätt hela tiden och så vidare. Men det är i den här berättelsen du beskriver, så finns ju dessutom den här liksom, möjligheten att förverkliga en genväg till att skaffa sig en grandios självbild och få den liksom bekräftad i relationen till en analysando eller liknande, som hela tiden är som en bensin på brasan. Och det är ju, menar, ja, det är samma mönster. Det är ju som sagt, jag tycker det är väldigt stor fördel med den här dokumentären, att man ser det som precis det mönstret som upprepas gång på gång. Man hamnar i den här liksom grandiosa självbilden och kan inte se att man gör fel, och så, ja, det händer gång på gång med nya personer i den här liksom berättelsen du beskriver.
Ja, där hade ni första delen av uppföljningen på dokumentären Sätermatriarken Margit Norell, som alltså finns att lyssna på för alla som blir medlemmar på den här poddens Patreon-sida på patreon.com/sinnessjukt. Länk finns i avsnittsbeskrivningen. Den andra och sista delen av den här uppföljningen kommer i början av december. Ta hand om er tills dess. Puss och kram. Hej då!
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.